Välkommen till Bibel och bön den här veckan här hemma hos mig. Det var ju ett tag sedan ni var här som vi sågs eller hördes på det här sättet. Jag hoppas att din sommar har varit bra och det är roligt att få vara igång igen. Idag ska vi läsa från Apostlagärningarna 12, men först så ska vi be tillsammans. Jag tackar dig Herre att vi får vara tillsammans inför ditt ansikte just nu Herre. Tack att du är med oss var och en där vi är och hur vi än har det, vad vi än tänker och känner och hur det än ser ut runt omkring oss. Tack att vi får lägga ner det som är i våra liv just nu inför dig, Herre. Och att vi får ta en stund och liksom sitta vid dina fötter som Maria gjorde. Lyssna till ditt ord. Tala till oss, Herre. Led oss med i din helige andes kraft och öppna ordet för oss. För ditt ord är sanning och det ger oss liv. Amen. Ja, förra veckan läste ju Mikael från det 11:e kapitlet i Apostlagärningarna som egentligen till största del var en återberättelse av vad som skedde i kapitel 10 när Petrus förkunnade evangeliet för hedningarna i Cornelius hus. Och det här var en sån viktig händelse så den behövde upprepas för att ge tyngd åt det. Evangeliet kom genom judarna, till judarna först och genom dem. Men det var menat för alla och därför behövde också hedningarna få höra det, ta del av det. Alltså de som inte var judar behövde få ta del av ordet. Och så skedde och församlingen växte, Guds ord och Guds rike bredde ut sig. Till mångas stora glädje, men alla gillade inte riktigt. Och nu ska vi läsa i kapitel 12. Och jag läser ifrån Folkbibelns översättning nu. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor. Och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljus sken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten." De sa till henne: "Du är tokig." Men hon försäkrade att det var så och då sa de: "Det är hans ängel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta. Och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: "Berätta det för Jakob och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen iklädd kunglig skrud och höll ett tal till dem. Då ropade folket, det är en Guds röst, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog. Ja, det här är ju ett spännande kapitel och ganska välkänt för oss tror jag. Den här berättelsen om Petrus i fängelset och hur han så mirakulöst blir räddad därifrån. Det är en sån där söndagsskolberättelse. Jag kan minnas att jag tyckte det var spännande när man berättade om den i söndagsskolan. Hur Petrus fick besök av ängeln där i cellen som väckte honom och bad honom att skynda sig iväg. Och slutet på det här kapitlet är ju lite... De där sista verserna om Herodes, de är lite märkliga kanske. Men vi kommer till det. Herodes, det är alltså Herodes, den Herodes som också kallas Agrippa den första, som är kung här när detta utspelar sig. Och Herodesarna, vi har ju både Herodes den store i Nya Testamentet, det var han som ville döda Jesusbarnet, ni vet, och som dödade alla gossebarn under 2 år då i det området. Det var alltså farfar till denne Herodes som har låtit sätta Petrus i fängelse. Och Herodes den store son, det var han som var kung när Johannes döparen blev fängslad och sen avrättad också då. Var den Herodes som lät halshugga Johannes döparen. Så ja, de var ganska benägna till att bruka våld, de här kungarna kan man ju tycka. Och Herodes då, den här Herodes, han grep ju församlingsmedlemmar en del och lät misshandla dem. Gick hårt åt dem, var hårdhänt mot dem. Han tyckte inte om att församlingen växte, att det skedde, att så många människor ville vara med i den här nya gruppen, de här som kallas kristna då, som de ju hade börjat kallas. Och han hade tagit till fånga Jakob som var bror till Johannes. Jakob och Johannes, vet ni, Zebedaios sönerna. Jakob, och han blev avrättad med svärd, det vill säga han blev halshuggen. Och när han hade gjort det här Herodes då, så såg de ju att det här var bra. Han blev väldigt påverkad av att de andra, alltså judarna som tyckte att det här var bra. Så då tänkte han att ja, men då kör vi vidare. Då tar vi några till. Och sen så då tog han Petrus också, som ju var en av ledarna, en av de stora ledarna i gänget. Så han fängslade honom. Och förmodligen, han skulle ju ställas inför rätta då, men det var påsk och påskhögtiden fick firas innan det var dags för att Petrus skulle få ställas inför folket. Och förmodligen så väntade ju även honom en avrättning, kan man tänka sig. Men så sker då detta fantastiska under den natten innan han ska ställas till svars. Att han får besök av den här ängeln som säger åt honom att han ska följa med. Ta på sig sina kläder, ta med sina grejer och så för han honom ut. Genom port efter port, förbi vaktpost efter vaktpost och ut på gatan. Ut ur fängelset, helt utan att någon vakt reagerar. Det är ju ett stort under. Det är ju fullständigt omöjligt, mänskligt sett. För det var ju så hårdbevakat. Han hade 4, vaktskift med 4 man var som turades om, som skulle vakta Petrus. Han låg och sov mellan 2 vakter och han var kedjad på både händer och fötter. Och plötsligt så bara brister de där kedjorna när ängeln kommer. Det är ju fantastiskt och det är fullständigt omöjligt egentligen mänskligt sett. Men för Gud är ju ingenting omöjligt, det säger Bibeln och det blir tydligt här. Och Petrus fattar inte själv vad som händer. Det står att han tror att det är en syn, att han har liksom en dröm, att han är med om en dröm. Så det är liksom, det är, han förstår inte vad som händer. Och jag tänker att så är det väl ofta att vi, när Gud griper in, när Gud gör någonting, så ser inte vi, förstår inte vi det när det händer. Ibland, vi förstår inte att det är Gud. Vi tror att det här, vi tror att det är något annat, eller vi ser det inte. Förrän efteråt, lite senare, så märker vi, men det var ju Gud. Det här hade aldrig kunnat hända om inte Gud hade varit där. Och så blir vi tacksamma. Men vi kanske inte förstår det just i stunden. Det är inte alltid vi ser att det är Gud. Och Petrus, han det tar en liten stund. Han måste sansa sig och komma till sig själv. Bli sig själv igen, står det. När han blev sig själv igen. Han var liksom omtumlad, omtöcknad. Så han fick samla ihop sig lite där ute på gatan innan han förstod vad som hade hänt. Och då blev han ju otroligt tacksam. Gud hade verkligen räddat honom till livet. För hade Herodes fått göra som han ville med honom så hade han förmodligen blivit avrättad. Och han är full av tacksamhet och han går dit där han vet att hans vänner, församlingsmedlemmarna, är samlade. De brukar träffas där hemma hos Johannes Markus mamma. Och det, dit går han och knackar på. Och så vet vi då att församlingen, de som har, de har bett ihärdigt, ivrigt för honom nu. De vet att han är fängslad och de har bett för honom. Men då händer också att det är otroligt märkliga, kan vi tycka, att när han bultar på dörren så, och säger, det är Petrus, släpp in mig. Så blir den här tjänsteflickan så otroligt glad så hon glömmer att öppna och så springer hon in till de andra och säger, det är Petrus som står utanför och knackar på. Och då jublar ju de andra och säger, halleluja, tack och lov, prisa Gud, bönesvar, Petrus är räddad. Nej, de reagerar inte så. Vad säger de? Du är tokig, får hon till svar. De verkar inte ha någon förväntan på att Petrus skulle kunna stå där utanför. Att ett sånt under skulle kunna hänt. Du är tokig, inte det Petrus som står där och bultar. Men han fortsatte ju bultar och hon säger, står på sig, Rode då, tjänsteflickan, att jo, men jag känner igen hans röst. Men inte ens då förstår de att ett under har skett. Utan de säger, nej men det är hans ängel. Och med det verkar de ju tro att nej, men då, han har dött, han är död. Nu har hans ängel kommit med bud liksom. Det är ju lite konstigt när de har bett så ivrigt. Man tycker att de skulle ju förväntat sig ett bönesvar och bara hoppat upp och varit liksom, yes, nu har det hänt. Vilken Gud vi har. Nej, de tror det inte. Och Petrus han fortsätter att knacka och knacka. Och till slut så inser de att vi kanske ska släppa in. Vi kanske ska öppna dörren så får vi ju se vad det är som har hänt. Om det är han eller inte. Och då tänker jag att det är inte så ibland när vi får bönesvar eller någon säger, men Gud har gripit in. Eller vi hör talas om någonting och vi tror det inte riktigt. Vi har lite andra förklaringar. Men det är nog så. Eller men det är nog på det här sättet. Och så är det som att vi ibland inte riktigt vågar öppna dörren för att se vad som verkligen har hänt. Utan vi vill ha lite andra förklaringar. Vi tror att vi vet innan vi liksom får svaret. Men när de öppnar dörren så ser de ju att det är Petrus som står där. Han lever och han har kommit ut ur fängelset. Va? Vad har hänt? Då får han berätta, han bara liksom, lugna er lite nu, var tysta, jag ska berätta. Och så får han berätta hela historien. Hur detta var. Och sen ber han dem att de ska berätta det för Jakob, han som har Jesu bror Jakob då, som har, han har församlingen i Jerusalem, att berätta för Jakob och de andra bröderna, så de andra lärjungarna, att det här har hänt. Och sen ger han sig iväg, för han förstår ju att han måste ju dra någon annanstans, för annars så kommer ju Herodes och leta reda på honom. Och sen blir det ju jätteförvirrat där i fängelset, och Herodes fattar ingenting, och de där stackars vakterna förs bort. Och ja, de fick råka ut för det som Petrus förmodligen hade råkat ut för om han inte hade blivit fritagen av Herren själv. Det vill säga, de med största sannolikhet så avrättades ju de där vakterna, för att Petrus inte fanns kvar i fängelset. Ganska grymt för dem. Men Herodes var också en grym kung. Men Herren räddade Petrus undan det grymma, undan det, den fienden, så att säga. Och jag tror att församlingen, när de så småningom hade sansat sig och blivit sig själva igen, precis som Petrus var tvungen att få lite tid på sig, så förstår de att wow, Gud har gjort ett så stort under. Så mycket mer än vad vi hade bett om. Och jag tänker att det är väl så också med oss, att vi ber och förväntar. Vi förväntar oss att bönesvaret ska bli på ett visst sätt, kanske. Och så ser vi inte, vi tror inte riktigt på att det ska, på det som händer. För att vi ser liksom inte riktigt bönesvaret. Trots att vi har bett ivrigt och förväntar oss att något ska ske, så tror vi kanske ändå inte riktigt på det, därför att det inte blir riktigt så som vi har förväntat oss. Vi förväntar oss till en viss nivå, men vi förväntar oss inte så mycket däröver kanske. Men för Gud är ju inget omöjligt. De kanske hade bett liksom om att Gud skulle ta hand om Petrus liv, att han inte skulle behöva vara rädd, att han skulle slippa ett vidare straff, att han skulle bli frikänd vid förhöret eller det som skulle ske dagen därpå när han skulle ställas inför folket, att de skulle ändra sig. De kanske hade bett om att han skulle få ett ord från Herren och tala till dem, eller ja, vad vet vi. Men Gud gjorde mycket mer än vad de bad om. Och jag tänker på det ordet som står i Efesierbrevet 3:20. Där står det: han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Och det är Gud det handlar om. Gud kan göra så mycket mer än vad vi kan be eller tänka eller någonsin begära. Gud är så mycket mer. Så när vi ber för en situation som vi tänker, vi önskar någonting men vi känner att det är ju omöjligt, så kan vi frestas till att be, att inte våga be om det där omöjliga riktigt, utan vi ber lite mera för sånt som kan vara möjligt att hända. Men vi får faktiskt ta ut steget mer. Vi kan få be om det omöjliga, därför att det är inte omöjligt för Gud. Det tror jag att den här texten kan få uppmuntra oss till idag. Vi kan få be att Gud ska utplåna det här coronaviruset, även om det ser omöjligt ut, utifrån allt vad forskare och läkare och så säger. Va? Så kan vi få be om det ändå. Ingenting är omöjligt för Gud. Vi kan fortsätta be. Men också om sånt som finns mycket närmare oss. Det kan vara en granne eller en vän som vi har bett för länge, som vi vill ska bli en kristen, och vi tänker att det är ju omöjligt nästan att den människan skulle göra det. Men fortsätt be. Be om det, för inget är omöjligt för Gud. Eller vad det än är för situationer och hinder i livet. Och vi ska fortsätta att be för vår värld, för där det också sker så mycket, mycket mer runt omkring oss, som vi tycker ser helt, vi inte förstår riktigt hur det är och vidden av, därför att vi lever i en helt annan värld här i vårt land än vad man gör till exempel i Belarus eller i Libanon eller i Kalifornien där bränderna härjar för fullt, eller ja, du vet, eller där i de fattigaste av fattiga länder där som har blivit så mycket värre genom allt det som har skett nu det senaste halvåret med den här pandemin. Alltså, vi kan inte förstå hur det är riktigt. Och vi kan tycka att det är omöjligt att Gud skulle gripa in på något stort sätt. Men det kan han. Och han gör det hela tiden på olika sätt. Fast inte vi får veta det här på en gång. Jag är övertygad om att Gud gör kolossalt mycket runt om i vår värld. som vi skulle tycka var helt omöjligt, men han gör det. Och jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta att be. Och jag läste för länge sedan, men jag blir påminn om det nu igen, en bok som heter Den himmelske mannen. Om Broder Yn. Nu kommer det ju liksom bakvänt här. När jag Men en kinesisk pastor, en man som vittnade om tron, blev fängslad. Och han blev det gång på gång och torterad och allt. Det här var ju på 90-talet. 1997 så satt han i fängelse för jag vet inte vilken gång i ordningen. Och han hade fått sina ben sönderkrossade. Och det var fullständigt omöjligt för honom att ta sig. Det var ett så hårdbevakat fängelse så det skulle inte finnas någon möjlighet att ta sig därifrån. Och han visste inte ens om han skulle överleva. Så i sin förtvivlan så bad han till Gud att det hade varit bättre för mig om jag inte hade fötts än att stå ut med det här och bli plågad hela tiden och så vidare. Han var så desperat, men Gud talade om för honom att Petrus Gud är din Gud och jag ska rädda dig. Och så får han vara med om ett mirakulöst under där han plötsligt får ett så starkt tilltal om att han ska gå ut ur fängelset. Och han reser sig upp och står på sina fötter som han inte har kunnat stå på länge. För att de har krossat hans ben, han har blivit buren när han ska till toaletten. Så. Men han plötsligt kan han stå på sina ben och inte bara stå på dem, han kan gå. Han kan plötsligt gå normalt, det märker han inte själv, men han kan det och han blir förd ut ur fängelset. Dörr efter dörr öppnas, port efter port. Vakterna verkar inte se honom fast de finns där och det tycks som att de tittar rakt på honom. Så är det som att han inte finns. Gud gör honom osynlig på något sätt. Och plötsligt står han utanför den stora järnporten ute på gatan utanför fängelset. Han har blivit förd ut ur fängelset precis som Petrus blev. Detta var 1997. Och han får ta sig också till sina vänner som också har bett för honom. Det är på ett likadant sätt. Och det sker precis på samma sätt när han kommer dit och knackar på. Att en av döttrarna i familjen ser i kikhålet att det är han. Men blir så överrumplad så hon öppnar inte utan går in och säger till de andra att Broder Yn står utanför. Och de tror ju inte riktigt det heller först, men sen så öppnar de och ser att det är ju så. Och så får han berätta. Han förstår inte heller att det han är med om är på riktigt förrän han står ute på gatan och upptäcker att han faktiskt är utanför fängelset. Och dessutom upptäcker att han faktiskt kan gå. Att Gud också har helat honom i hans ben. Så det är en fantastisk berättelse. Och det gör det starkt tycker jag och påminner mig om att detta sker inte bara en gång. Gud verkade inte bara då, speciellt just med apostlarna, med de här med de 12 som hade levt närmast honom, med de som var särskilt utsedda till ledare eller särskilt andliga, speciella på det sättet i den tiden, utan han gör det igen och igen, och han gjorde det med Broder Yn och han kan göra det igen. Och om vi skulle få höra alla vittnesbörd som finns och har funnits genom tiderna över vår jord och också idag, så tror jag att det finns en hel del ganska gott om sådana vittnesbörd på många håll i vår värld. Det tror jag, därför att vi har en stor Gud och han hjälper oss när vi behöver det och på långt mycket bättre sätt än vad vi kan begära eller tänka. Men ibland är det svårt att tro det, för vi kan tycka att vi behöver hjälp i det lilla och inte ens det händer, tycker vi. Det är svårt, en ekvation som inte riktigt går ihop. Men Gud kan göra stora under på ett ställe och så tycker jag att men den här lilla grejen, kan du inte lösa det? Men det är ju en svårighet. Men jag får bara lämna det till Gud. För jag förstår inte varför saker händer ibland och ibland inte. Men jag vet att vi har en Gud som är mäktig att göra under. Och därför fortsätter jag med förtroende att vända mig till honom. För det finns ingen annan att gå till. Finns ju ingen annan som förmår, bara han. Jag vill bara uppmuntra dig med det idag. Och jag tror att jag kanske behövde den uppmuntran själv också faktiskt. Så ta emot det. Sen det där sista med Herodes och hans sätt. Vad som hände med honom. Ja, det är lite knepigt och låter lite sådär motbjudande. Att han blir uppäten av maskar. Men det som hände det är ju att Herodes tar åt sig äran själv. Människorna vill hylla honom som Gud och han låter det ske. Han sätter sig på tronen, han tar åt sig äran. Och ingen annan ska ta åt sig den ära som Gud ska ha. Ingen annan är värd att tillbes så som Gud. Och därför så blir Herodes själv dömd till döden. Han får ett straff. Och det finns en judisk historieskrivare som heter Josefus. Och han har berättat i sina skrifter att Herodes led av en magsjukdom. Kanske var det någon form av mask då, så här som man kan få. Det finns ju sådana här olika sjukdomar som också människor kan råka få nu för tiden också, så här tropiska sjukdomar och så med bakterier eller med maskar som härjar då i magen och så. Någonting sånt att han var väldigt sjuk i flera dagar, i 4 dagar innan han slutligen dog. Så Gud hade liksom använt den här sjukdomen för att straffa Herodes. Så tolkar Josefus det, och så kan vi tolka det som skrivs här, att Herrens ängel slog honom. Det var ett straff för att han tog en plats som han inte skulle ha. Han gav inte Gud äran. Och därför så blev han så sjuk och det tog hans liv. Och det säger oss också att det är viktigt vem vi ger äran. Och i sommar lyssnade jag på ett bibelstudium om Uppenbarelseboken, en bibelstudieserie. Och det handlar egentligen om hela Uppenbarelseboken, om vem vi tillber. Att det är Gud som ska tillbes, det är han som sitter på tronen. Och han är värdig vår tillbedjan och lovsång och ingen annan. Men det fanns en kejsarkult och en kult då när Uppenbarelseboken skrevs, så i det här sammanhanget vi har läst med, där man regenter, kejsar och andra satte sig på, så att säga, på Guds tron och ville bli ärade på det sättet som Gud blev. Och det går inte. Gud ska äras och tillbes, ingen annan. Och det är också ett tilltal till oss. Vem ger vi äran? Vem sätter vi först? Inget annat ska ha Guds plats. Bara honom ska vi tillbe. Och han är den som kan hjälpa oss att göra det. Att det blir så. Att vi låter honom få äran. Så, vi ska be tillsammans till den Gud för vem ingenting är omöjligt. Och vi ska be för de bönämnen som vi har, som du har och som jag har. Och de bönämnen vi också bär tillsammans. För vårt land, för vår värld, för vår församling. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du har varit med oss den här stunden. För att ditt ord har fått tala till oss. Tack för att vi har en Gud som är mäktig att göra under och göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Allt är möjligt för dig. Det finns inga begränsningar hos dig. Och hos dig finns heller ingen förändring. Du är likadan alla dagar, alltid. Och när saker och ting förändras och det vacklar och det gungar omkring oss och vi vet varken ut eller in ibland, för vi kan inte längre tänka så långt fram, för vi vet så lite. Och det är lite, känns ovant och oroligt för oss alla, tror jag, men vi får ändå lita på dig, därför att du står fast hur den är. Och det tackar jag dig för, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får lyfta upp allt inför dig som vi bär på våra hjärtan just nu. Herre, du ser vår värld, hur den ser ut, med all den oro som finns. Både vad det gäller den här pandemin som vi fortsätter att dras med, Herre. Det är vad den för med sig av fattigdom, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter. Allt detta, Herre. Men också oron för sjukdomen och alla som forskar för att försöka hitta vägar att hitta ett botemedel eller någonting som hjälper oss att hantera den här situationen så att vi får vara friska, Herre. Så att vi inte ska slås ut av den. Och vi ber om vishet och kraft, Herre, till alla dem. Och vi ber också, Herre, för dem som kämpar där det är naturkatastrofer och lidanden på andra sätt. Jag tänker på dem i Libanon och våra bröder och systrar där som lider, där så mycket har blivit förstört efter den explosionen. Likaså i Belarus där våra systrar och bröder också lider under det som sker där nu. Med de stridigheter och den regimen som är och alltihop. det här som vi inte riktigt kan förstå hur det kan bli så galet. Men när människor tar sig makt som de inte ska ha, sätter sig själva för högt, så blir det aldrig bra, Herre. Förbarma dig över våra systrar och bröder där. Förbarma dig också, Herre, över dem som kämpar där det, i de eldhärjade områdena, både i Kalifornien och på andra ställen, Herre. Och du vet annat som sker. Och vi ber också för våra missionsfält och våra missionärer, om din välsignelse och din hjälp och kraft i de olika situationer som är. Herre, vi tackar dig för att du också är med i vårt land, Herre. Och vi ber att ditt rike ska få bredas ut mer i Sverige. Att ditt kors skulle få resas över vårt land igen. Så att vi får en nation som är vänd mot dig och som vill lyssna till dig och till ditt ord. Vi ber för dem som styr i vårt land att du ska leda deras hjärtan. Hjälpa dem att fatta kloka och rättfärdiga beslut. Vi ber för dem som styr i vår kommun att du ska hjälpa dem här att fatta vettiga beslut. Leda och styrka dem. Välsigna och beskydda dem. Vi ber om enhet och vi ber om en god och kärleksfull atmosfär. Vi tackar dig, Herre, för att du är med oss också, vår församling, och välsigna oss. Tack för att vi har kunnat mötas till gudstjänster så att vi har kunnat ha öppet för människor att komma, som de som har möjlighet. Och för den glädjen det ger. Men vi ber, Herre, att vi ska få kunna samlas som vanligt igen. Att det inte ska dröja för länge. För vi längtar efter att få mötas tillsammans. Tillsammans få lovsjunga och upphöja dig som är herrarnas herre och kungars kung. Och vi ber, Herre, att det ska ske. Men vi ber också att du hjälper oss att hålla ut tills det är möjligt. Tack Gud för att du är med oss och ger oss den kraft vi behöver för varje dag. Du ser våra personliga bönämnen, de som är sjuka, de som kämpar på olika sätt och behöver din omsorg, behöver få läkedom, få kraft. Just nu, Herre, behöver uppmuntran, behöver få ljus in i ett mörker, behöver få glädje där det känns sorgset och tungt. De som behöver få hopp där det känns hopplöst. Herre, kommer ny kraft till den som är trött. Kom en nytt mod till den som är modlös. Förnya, Herre. Förnya oss. Och ge oss på nytt en frimodig ande, Herre. Att vi fortsätter att hålla ut i det hopp som du har gett oss, Herre. Och få lyfta blicken och se till det som finns framför, Herre. Att vi tillhör ett annat rike. Och att du är med oss varje dag. Alla dagar in till tidens slut. Tack, Herre. Amen. Tack för att du har varit med den här stunden. Och nu ber jag om Guds välsignelse över dig. Veckan som ligger framför. Och nästa vecka så tar Mikael med oss vidare i apostelgärningarna.